Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Fråga juristen, som är din nya podd om juridik och speciellt kanske för privatpersoner. Och jag som pratar heter Fritte Fritsson och du heter...
Miriam Valtré.
Och det är du som är juristen.
Ja, det är jag som är juristen.
Och det är jag som är en lyssnarnas representant, kan man säga. Ja. Eftersom jag inte kan så jättemycket om juridik så kommer det antagligen bli så att jag ställer de möjligtvis dumma frågorna och du ger dem möjligtvis korrekta svaren.
Ja, exakt. Det är där vi ska ligga.
Ja. Och såklart man kan höra av sig till oss också med frågor. För det är kul med lyssnarinteraktion, tycker jag.
Ja, precis. Det är målet till och med. Mm.
Och då kan man gå in på Facebook där vi heter Fråga juristen.
Jajamän.
Och om man vill mejla till oss, vad är adressen då?
Då är det frågajuristenpodcast@gmail.com som man mejlar till.
Men för lyssnare då som inte vet vem Miriam Valtré, vem är
ja,
du?
Nej, jag arbetar som jurist och har en egen juristfirma som heter Valtré juristbyrå och sitter i Stockholm, arbetar med olika humanjuridiska områden såsom mycket familjerätt, migration och även målsägande beträde och liknande.
Och jag som pratar nu heter Fritte Fritsson som sagt och jag jobbar som ståuppkomiker, manusförfattare och har flera andra poddar faktiskt. Allt vill att veta på 5 minuter och 4 meter.
Just det.
Du, Miriam, den senaste tiden har ju knappast undgått någon den här MeToo-rörelsen. Det är ju en ganska omskakande läsning när man läser de här kvinnornas vittnesmål om vad som har hänt i olika branscher. Och vi hinner kanske inte gå in på allt det här första avsnittet, men jag tänker om man ska dyka ner på några aspekter av det som handlar om juridiken. Så en grej som jag har funderat på lite grann är det här med förtal.
Ja.
Vad som gäller när man liksom nämner en person vid namn och att den personen har gjort saker. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, själva brottet är som sådant att om man sprider en uppgift som ska utsätta den här personen för missaktning, exempelvis genom att då säga att den är brottslig, att det utgör förtal. Men då är det också så att det följer ut av regleringen att om det är försvarligt att sprida den här uppgiften, ja då är det inte förtal.
Vad kan det innebära då att det är försvarligt?
Ja, och då är det ju ofta så att det här blir aktuellt i när stora tidningar rapporterar. Då är det så att det anses vara så otroligt viktigt med en debatt och att det är en grundval i det demokratiska samhället. Och därför så har tidningar en ganska stor yttrandefrihet att få rapportera om saker och ting som händer. Även i kändisars olika ageranden och även folk som inte är kända har ansetts vara en del av den politiska samhälleliga debatten.
Men är det någon skillnad om man blir dömd för ett brott när det gäller namnpublicering eller om man inte är dömd än?
Ja, och där har det ju tidigare varit så att personer som inte ännu har blivit dömda, att deras namn inte har publicerats. Men där har man ju sett en ganska tydlig utveckling, att man även nu publicerar folk som är misstänkta.
Ja, men jag kan tänka mig att ni jurister pratar ganska mycket om det här.
Absolut, och det är ett stort problem för alltså, när man i rollen som försvarare har en klient som är misstänkt, så kan ju den ganska snabbt också bli avförd från utredningen. Men om då Expressen och Aftonbladet redan har hängt ut den vid namn och säger att den här personen har begått ett väldigt grovt brott, ja, då kan man bli av med sin anställning och få väldigt svåra konsekvenser i sitt liv i övrigt.
Är det någon skillnad på om det är en privatperson som namnger eller om det är en tidning som gör det?
Ja, det är det. Och det är väl framförallt då om man vill hålla den här personen ansvarig. Så är ju det när tidningarna publicerar, då är det tryckfrihetsbrott. Och då är det justitiekanslern som ska inleda en förundersökning. Man kan höra av sig till polis eller justitiekanslern, men det ska ju då falla under justitiekanslerns mandat. Om det är en person, ja då så kan man också gå till polisen och så är det lite olika regleringar, men det kan bli vanlig åklagare då som...
Och då är det ett förtalsbrott.
Ja, precis. Ja.
Om vi säger att jag har blivit sexuellt ofredad av en person,
ja,
och jag går ut på Twitter och säger att han har gjort det mot mig.
Ja.
Och är det någon skillnad i det fallet och om jag går ut och säger att han har gjort det fast han inte har gjort det? Har någon betydelse?
Det är ju så att i det här andra stycken, om det är försvarligt, så ligger en sanningsutredning egentligen. Att när man ska titta på om det var försvarligt, så ska man egentligen då kunna kanske försöka föra i bevis om det var sant eller inte. Och där finns det ju en väldigt stor betydelse. Och där har det funnits flera fall som inte har varit mot privatpersoner då, men mot tidningar. Där det har varit saker och ting som inte har varit sanna. Och det krävs alltså att det ska vara både försvarligt och sant. Så att även om det är sant så kan det alltså inte vara försvarligt att lämna ut uppgiften. Och då, alltså det kan även vara förtal om en uppgift är sann.
Men det låter intressant det där med som du säger, att man måste på något sätt bevisa sanningshalten i ett sånt här påstående. För då blir ju det... Kan man säga liksom en liten minirättegång i sig då? Ju.
Ja, precis. Och det är så lagtexten är utformad, är att det ska vara en uppgift som är ägnad att bringa missaktning. Och det är väl lite lättare utredning så att säga, att se om de här rekvisiten, så som det kallas i brottet, är uppfyllt.
Vad innebär ett rekvisit?
Ett rekvisit är de olika beståndsdelar som en person ska ha uppsåt till för att det ska vara ett brott. Så att om det är att jag ska stjäla någonting, så ska jag ha uppsåt till att det är en sak som tillhör någon annan, och så ska mitt uppsåt att jag tar det från dig och tillägnar det till mig vara uppfyllt.
Och det är rekvisitet?
Rekvisiten är de olika delarna utav brottet. Så att det är en sak, att jag tar det från dig, att jag tillägnar det till mig. De tre delarna exempelvis är då... Rekvisit.
Det låter som juridik för lågstadiet. Men det är kanske på den nivån vi måste ligga för att du ska kunna förklara för mig.
Ja, men rekvisit är helt enkelt ett ord som jurister tycker låter fint.
Ja, jag tycker också låter fint och lite skrämmande.
Ja, exakt. Ja, men det är säkert också en aspekt i ordet.
Men just när det gäller förtalsbrott och andra, även då, sexualbrott, så är det ju nästan alltid så att ord står mot ord.
Ja,
men det är för mig som lekman så låter ju som att det är väldigt svårdömt.
Ja, det är svårdömt, och det är därför debatten också väldigt mycket handlar om kvinnors utsatthet. Men det kan ju bli så att det bara står ord mot ord, och då vill ju en tingsrätt ha stödbevisning. Det kan vara fotografier, det kan vara att man har pratat med någon annan om händelsen. Och då gör man en samlad bedömning av all bevisning.
Men om det är ett mål där en kvinna säger att en man har tafsat på henne,
ja,
och han säger att han inte har gjort det, kan man då, alltså hans övriga liv och levande, kan man liksom plocka in det i bevisning på något sätt, att han har uttryckt sig kvinnofientligt, att han har liksom skrytit om tidigare saker, eller är det samma sak som att liksom prata om en kvinnas klädsel när hon har blivit antastad?
Ja, alltså det är den själva gärningen som ska vara föremål för prövning. Kan man visa att han har gjort det här? Och sen så är det ju så att såklart försvarare och åklagare försöker lyfta fram det som man tycker är väsentligt, men det som är föremål för prövningen, själva gärningen, just det här tillfället. Och då ska det ju egentligen inte spela någon roll
vad han har gjort i övrigt.
Nej, precis.
Nu till dagens huvudämne då.
Ja.
Och rubriken har ju du satt.
Ja, är det en kassaffär att gifta sig?
Just det, ja. Och om vi börjar med, alltså jag är sambo och har barn. Jag tror inte vi har skrivit någonting speciellt mellan oss sådär.
Tror inte.
Jag skrev under någon grej.
Hon satt ner mig och sen skrev jag under.
Men det finns något som heter sambolagen, va?
Ja.
Och sen om man är gift, då går det under äktenskapsbalken.
Jajamän, ja, exakt.
Du märker att jag har
verkligen, du är exakt.
Snart är det omvända roller. Snart är det jag som är gift. men vad är den stora skillnaden mellan att vara sambo och gift i dagens Sverige?
Ja, det finns ju många skillnader. Och det finns också i äktenskapsbalken saker och ting, eller regleringar som stadgar vad som gäller medan man är gift. Som inte i samma utsträckning finns i sambolagen. Men det är ofta som man pratar om skillnaderna som sker om man väljer att gå skilda vägar. Eller då om någon skulle dö.
Ja.
Och då är det ju så att i sambolagen så är den gemensamma, det som man äger gemensamt, samboegendomen, gemensamt bostad och bohag. Och då är det det som ska vara ansett för det gemensamma bruket. Om två personer flyttar in i en bostadsrätt, exempelvis, eller hus som den ena har köpt. Om man flyttar in samtidigt, då anses det vara samboegendom och då ska den delas till hälften mellan de här personerna, även fast en person då har gått in med kanske 0 kronor.
Och, alltså, och det gäller även om man bara är sambos?
Ja, det här är sambolagen och samboegendom. Och det tänker jag är någonting som kanske inte alla heller helt känner till, eftersom jag tror att det kan finnas en uppfattning om att om man är sambo så är det skilda ekonomier.
Men vad är det som då räknas som samboegendom då?
Det är det gemensamma bostaden och bohaget.
För jag tänker på när deckarförfattaren och journalisten Stig Larsson dog, så hade han en sambo och hon fick ju då ingenting i princip av alla hans då miljoner som kom ur den här Millennium-serien.
Ja, precis.
Och det gick ju då till hans far och bror istället. För de hade ju inte skrivit någonting mellan varandra.
Man ärver inte varandra som sambo. Men det kan man ju korrigera eller genom ett testamente. Men annars så är det ju i första hand ens barn som ärver och i andra hand då ens föräldrar.
Mm. Alltså egentligen om man inte har barn så är det föräldrar eller syskon då som är...
Ja, precis. Det går upp till föräldrarna, eller upp om man nu ska se det så. Och om en förälder inte finns, ja då är det syskonen som ska dela på dens lott. Så det ska gå upp som 50% till varsin förälder.
Jag tänker att just det finns en annan Stig Larsson också. Han, vad heter det, pjäsförfattaren som bor på Lilla Essingen. Men jag tänkte att om någon skulle ärva honom, det skulle inte bli så mycket. Det skulle bli en, typ,
nej, exakt. Han har en lite enklare situation.
Ett par koftor kanske.
Det blir bara mer bråk.
Ja, precis. Men tycker du att man som sambo ska skriva någon typ av papper eller göra ett testamente?
Ja, alltså ni har ju barn. Och då är det ju så att om en av er skulle gå bort så blir det ju barnet som ärver och inte den andra, alltså sambon. Och då är det ju så att i och med att barnet är väldigt minderårigt så kommer ju denna kvarlevande sambon att vara förmyndare. Så den kommer ju att förvalta det här. Och det är även så att rent tekniskt så ska det ske en sambodelning. Men det är ingenting som görs per automatik om en sambo går bort. Men då så ska ju hälften utav det som är samboegendomen, bostad och bohag ändå tillfalla sambon och sen det som är kvar då.
Just det, men om jag skulle gå bort då, och min son då, om vi inte skriver någonting så är väl min son mina oerhörda tillgångar då,
ja,
kan
precis,
vi säga.
Exakt.
Vi säger att jag har 6 miljoner kronor.
Ja.
Vi bara leker med tanken. Ja. Det känns lite skönt att bara drömma också.
Exakt.
Då innebär det att min sambo, eller det är min sons pengar formellt, men min sambo förvaltar pengarna tills dess att min son blir myndig då. Är det så?
Ja, det finns beloppsgränser. Så att om det är då 6 miljoner kronor så ska det, kommer man över en beloppsgräns som gör att pengarna ska sättas in på ett spärrat konto. Och då är det överförmyndarnämnden som bestämmer när du har möjlighet att ta ut och röra de här pengarna och vad du ska göra med de här pengarna.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men Miriam, till huvudfrågan då, liksom, är det en kassaffär att gifta sig? Det kan ju vara alldeles underbart. Kanske
ja.
Liksom ett bröllop nere på Österlen, liksom, man gifter sig på stranden. Ja, mm. På stranden är själva vixen. Och sen tänker jag att festen är i lada som är så här, lite bohemian chic.
Precis.
Så. Och liksom the party of your life.
Mm.
Men sen kanske det dyker upp, det kanske tonar upp sig moln på himlen.
Och det kan det ju göra rätt fort. Och det är min väldigt positiva inställning till
gift?
Nej. Nej, men och då så är det ju så att det finns i alla fall en bodelningstrappa. För att det som är gift och rättsgods, det vill säga motsvarigheten till samboegendom, det är i princip allt som man äger som inte är enskild egendom. Och enskild egendom är ju då det som man har fått exempelvis genom gåva eller arv och som då stadgats vara enskild egendom. Och det innebär ju att om ni två skulle vara gifta så har ju du ett eget företag.
Mm.
Men då ska ditt egna företag ingå i den här bodelningen. Och där så finns det då så ska 50%, då ska allt delas lika.
Mm.
Men om det nu är så då att efter det här bröllopet på Österlen så går det väldigt fort innan man kommer på att man vill skilja sig. Så finns det jämkningsregler. Efter 5 år, efter att man har varit gifta eller sammanboende, så ska allt delas lika. Så att mellan 0 år och 5 år så jämkar man. Och det är ingen exakt trappa, men den är ändå relativt väl etablerad. För man gör ändå en helhetsbedömning. Men ungefär så kan man säga att efter 1 år är det ungefär 20%, 2 år 40%, 3 år 60-80% och sen 100% upp till 5 år.
Mm.
Men även tid innan man har varit gift men sammanboende ska räknas in som en del i den här 5-åriga tiden då.
Jag förstår. Om för att summera då, så ju längre man har varit gift desto mer delar man 50-50,
ja,
kan man säga. Mm. Men om man ska bryta ner då i olika beståndsdelar då. Jag menar, vi har en gemensam bostadsrätt eller en gemensam villa.
Mm.
Kan man säga då delar man den.
Den ska man dela 50-50.
Ja. Och om jag har ärvt ett rokokobord av min moster i Boden.
Mm. Alltså det beror på om du har ärvt den med att det ska förbli din enskilda egendom.
Men hur vet man det om man har...
Det ska framgå utav testamentet eller arvet.
Ja, okej, men om jag inte har skrivit något... Eller, ja, men hon är i livet och så säger hon det här, jag vill att du ska ha den här rokokomöbeln.
Ja, hon kan även ge ett upprättat gåvobrev. Där det framgår att det här är din enskilda egendom.
Men det är ju nästan ingen som gör, va? Eller?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Alltså förhoppningsvis, det kan ju också vara så att det finns vissa möjligheter att kommunicera.
Mm.
Så att man kan få sitt rokokobord. Men rent juridiskt så är det ju allt gemensamt bohag.
Mm.
Och allt egentligen ska delas. Och om då rokokobordet är värt jättemycket pengar, ja då kan du få ha kvar det. Men då så säg att det är värt då 100 000 kronor. Ja, då kan du få ha kvar det på din lott att du får det. Men att det ska då värderas till 100 000 och att 50 000 kronor ska du i sånt fall lösa ut det för. Men sen så, ja, fast i det stora hela klumpsumman.
Men hur många skulle du säga par som skiljer sig, är det som håller på att dividera så här exakt med siffrorna? Jag tänker att om man är någorlunda vänner, alltså bara konstatera, men vi har gått, liksom, vi har inga gemensamma, vi älskar inte varandra helt enkelt.
Nej.
Och vi har inga gemensamma intressen längre och barnen är utflugna. Och liksom, är det inte ganska många som ändå bara, men du kan ta bilen så tar jag alla tavlorna och du är så?
Absolut, så kan det vara i väldigt många fall och då löser man ju det. Men det kan ju också vara så att det kan kännas väldigt jobbigt att det tar slut. Och då kan det ju bli så att den här frågan om ekonomin blir viktigare än vad den kanske egentligen är. För att det är det man har kvar som gemensamt. Det är det man måste lösa. Och därför så tror jag att det ekonomiska faktiskt blir ofta en stor sak när man går skilda vägar.
Jag kan tänka mig också speciellt bland äldre då, att männen har jobbat mer och kanske slängt in mer pengar i pensionssparande och liksom går en bättre framtid till mötes då rent ekonomiskt än vad kvinnan gör.
Mm. Ja, och så är det ju. Och det är ju just därför de här reglerna också egentligen finns. Att de ska ju vara som ett skydd för den svagare parten. Och därför ska allting delas. Men det finns jag menar inte på att det här skyddet kan skydda dig som har gått ner i halvtid och således har mycket sämre pension. Så där är det väl egentligen så, det här är ju en helt privatekonomisk grej och inte juridiskt, men där kanske man ska säga att om någon går ner i tid så ska den pensionen ersättas kontinuerligt under äktenskapet eller sambotiden för att kompensera det här som faktiskt inte riktigt går att utjämna, även fast man ska dela allt lika.
Mm. Men om jag har ett aktiebolag då som jag äger till 100%, ja. Och jag och min fru skiljer oss,
ja.
Vad händer med det aktiebolaget då?
Ja, det ska värderas och så ska hälften av värdet tillfalla din före detta fru.
Mm. Men det är ju, alltså om det är ett åkeri som har lokaler och lastbilar till ett värde av 10 miljoner kronor, då är det ganska enkelt att veta hur det ska värderas. Men om man är i min bransch där jag har ju inga så här fasta egendomar och liksom inga avskrivningar och såna här grejer, inga lokaler egentligen heller.
Nej.
Utan det är ju bara, alltså så här, värdet är ju det jag gör som komiker eller poddare.
Hon har rätt till halva ditt människovärde då.
Ja.
Nej, men då så är det väl så att man försöker titta på de siffror som faktiskt finns i ditt bolag.
Ja, men
hur
mycket
har du på kontot?
Just det. Ja, men då delar man kontot. Men hon kan ju liksom inte förvänta sig mina framtida inkomster.
Nej,
det kan ju inte.
Nej.
Men ibland så får jag en känsla av att i andra länder, och USA främst, att väldigt rika då, personer, kanske framförallt män då, att det nästan blivit en sport att den andra hälften då ska liksom få, alltså, att det är så väldigt mycket pengar inblandat. Jag vet att John Cleese gjorde en turné där han liksom i alla fall pratade om att alla pengar han fick in på den här turnén bara gick åt till att betala hans förra skilsmässa.
Ja, alltså de här amerikanska reglerna är ingenting som jag kan, men jag har förstått också att det kan vara väldigt dyrt att skilja sig i USA helt enkelt. Men, och där vet inte jag liksom de exakta grunderna för att det blir så dyrt, men jag tror att i viss mån så handlar det om någon form av underhållsskyldighet som inte finns i samma utsträckning i Sverige. Det finns en underhållsskyldighet under äktenskapet faktiskt, och även efter, men den som är efter, den är väldigt begränsad, och jag tror att det är den som är mer framträdande i USA.
Är det några andra grejer kring det här med att vara gift och skilsmässa som vi bör berätta om?
Ja,
varna folk för?
Ja, alltså det jag tänker på är att som sambo så kan du behöva upprätta vissa dokument för att då korrigera det juridiska, för att göra det lite enklare för varandra. Och, men även som gift så kan du behöva det. Om det är så att man jobbar med man har en enskild firma och den är väldigt viktig för ens uppehälle, då kan det vara otroligt betungande att dela den till hälften om man skiljer sig. Och då kanske det är lämpligt att man upprättar ett äktenskapsförord. Så att jag tror att som sambo så ska man vara medveten om vad som gäller och i vilken mån man ska upprätta dokument. Men även som gift så tycker jag att man ska ha den medvetenheten.
Och äktenskapsförord, då går man förslagsvis till en jurist,
ja,
och ber den personen upprätta ett sånt.
Ja, ja, precis.
Har du något tips på några jurister?
Man får väldigt gärna höra av sig till mig om man vill ha ett äktenskapsförord.
Ja. Men finns det några så här myter eller som vi kan avfärda kring det här med giftermål eller skilsmässa eller samboskap?
Ja, men jag tror att jag har väldigt många människor i min närhet och jag är med i lite olika sammanhang där folk ofta, tycker jag, säger, men gift er, alltså för det juridiska, gift er. Och det löser alla problem. Och det är ju så att äktenskapsbalken är tänkt att ge ett bra skydd, både vad det gäller arv och bodelning vid skilsmässa. Men jag tycker inte att det ger en rättvis bild av hur det faktiskt är. Det går att korrigera med avtal som sambo. Men såklart, även om du testamenterar till din sambo så har ett barn rätt att ta ut sin laglott. Så det kommer finnas skillnader kvar. Men jag menar på att det går att korrigera med avtal som sambo, och att även om man gifter sig så uppstår andra saker som man också kan behöva korrigera med ett avtal, och då har man ju inte löst det på så sätt att man blivit av med allt problem om man ändå då kan behöva en handling.
Men då är det egentligen det enda som skiljer det, är en fet fest på Österlen.
Exakt, och alla gillar ju att gå på fest.
Ja. Miriam, det var jättetrevligt att prata med dig om giftermål och samboskap.
Ja.
Vi hörs snart igen.
Ja, men det gör vi.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.